En podcast från Aftonbladet.
Tror du på Gud? I så fall är du långt ifrån ensam. För inte sedan 70-talet har så många aktivt gått med i Svenska kyrkan.
Gud finns. Det är bara så. Det är något absolut större än vad vi kan förstå.
Jag tror att det finns någonting, ja. Jag tror det.
Ja, alltså jag tror att det kan finnas en skapare.
Ja, 2024 blev ett rekordår för Svenska kyrkan. Nästan 13 000 personer blev medlemmar, vilket är den högsta siffran sedan statistiken började föras på 70-talet. Och enligt Svenska kyrkan är det framförallt unga från generation Z, alltså de som är födda 1997 eller senare, som lockats att gå med. Något som väckt både frågor och skapat debatt.
Jag tror framförallt handlar om en stor nyfikenhet att vilja lära sig och förstå varför man säger ja eller nej till att upptäcka Gud eller upptäcka kristendom.
Och om man vill utforska de här frågorna, då är kyrkan och kyrkorummet och moskén och synagogan det traditioner som har jobbat med de här frågorna i tusentals år. Det finns det väldigt mycket visdom att hämta.
Samtidigt är det inte bara religion som trendar bland ungdomar. Nya siffror från analysföretaget Ungdomsbarometern visar att många av dem pratar specifikt om personen Jesus. Så varför söker sig unga till kyrkan just nu? Hur ser debatten kring deras val ut och är det nyväckta intresset för religion och Jesus något som kommer att hålla i sig? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Bengtsson. Och dagens gäst är Erik Rosén, biträdande kulturchef här på Aftonbladet. Ja, Erik, inte sedan 70-talet har så många aktivt gått med i kyrkan. Vad tänker du om det? Är du förvånad?
Jag skulle inte säga att jag är förvånad, för jag tycker att jag har märkt av den här utvecklingen i det offentliga samtalet under liksom ganska många år nu. Och då gäller det särskilt olika varianter av kristendomen, att man märker att fler och fler i det offentliga samtalet uttrycker att de går i kyrkan eller att de bär med sig en andlighet eller att de reflekterar över de här frågorna. Än vad det gjordes för 15, 20 eller 25 år sedan. Det är en väldigt stor skillnad skulle jag säga, för att då var det mer självklart att utgångspunkten var att man inte trodde på Gud. Nu börjar det förändras. Och att det också avspeglar sig i den här statistiken, det tycker inte jag är så konstigt.
Och enligt Svenska kyrkan så är det ju framförallt unga från generation Z som lockats att gå med. Vilka är de? Vad kännetecknar den här generationen?
Ja, alltså jag är verkligen ingen expert på den här generationen, men det som jag tycker är viktigt i relation till tro är att det här är en generation som växer upp med en känsla av att man inte har en framtid. Man har eller man vet att man inte har en framtid på ett sätt, för man vet att vi har klimatförändringar, vi har extrem ekonomisk ojämlikhet, vi har en extrem osäkerhet, det är omöjlighet att liksom få trygghet i form av ens en egen bostad eller ett tryggt jobb eller ett löfte om att temperaturen håller sig globalt på en nivå som inte orsakar katastrofer. Det är en farlig tid att gå in i, och det är en stor skillnad jämfört med tidigare generationer. Tidigare har man alltid vetat att nästa generation kommer få det bättre än min. Så är det inte längre. Nästa generation kommer få det sämre än min. Och det har vi redan börjat se. Det tycker jag definierar den här gruppen väldigt, väldigt mycket. Och det definierar nog också deras strävanden och mål.
Nu har vi varit inne lite på det, kanske anledningen till varför de just unga söker sig till kyrkan idag. Vad tänker du kring det?
Jag tänker att det finns mycket i relation till just den osäkerheten, just den framtidslösheten som den här generationen ser framför sig. Så finns det någonting i kyrkan som lovar någonting annat. Det är någonting bestående, det är en stillhet, det är ett lugn, det är bort från marknaden, det är bort från en värld där man hela tiden ska prestera och se sig själv som en vara eller konkurrera liksom på en globaliserad marknad där du hela tiden måste stå ut och sälja dig själv. Och då, i brist på andra alternativ, framstår tro och kyrka som ett spännande alternativ. Och jag tror också att det är så att om man är, jag är 44 år, då har man med sig ganska nyss i medvetenheten hur även en liksom mild kyrka som den svenska kyrkan har varit homofobisk och kvinnofientlig och hur den har präglat undervisning och hur den har varit liksom dogmatisk, och det har inte de yngre med sig på samma sätt. De har inte den erfarenheten trots att det var ganska nyss. Så att därför tror jag att de här sakerna i kombination gör att det lockar. Det är någonting annat. Och det finns nästan inget annat. Om man tittar på politiken så finns det ganska få politiker och ganska få rörelser som säger sig kunna göra någonting. Som säger sig kunna förändra någonting. Och framför allt de progressiva rörelserna har slutat säga det. De säger snarare, vi kan inte göra någonting. Du agerar på en marknad, så här ser systemet ut och du försöker ta dig fram bäst du kan. Det ena svaret, det finns ett annat svar också som är liksom, om vi tittar på nationalismen eller Donald Trump, som säger sig kunna lösa problemen. Och de lockar ju också enormt mycket. Men politiker som är mer moderata, liksom mer i mitten, mer till vänster, säger i för stor utsträckning att vi kan inte göra någonting. Men kyrkan säger ju att den har ett svar.
Men jag tänker, om unga är besvikna kanske på politiken, alltså varför engagerar de sig inte politiskt istället då? Istället för att gå med i kyrkan?
Nej, men och där tror jag att svaret är att det finns väldigt få anledningar att ha tilltro till politiken just nu. De stora framtidsfrågorna har inte politiken några lösningar på. Klimatförändringarna är ju en helt definierande fråga för den här generationen. Och där har liksom politiken ställt sig sidan om och sagt att det kanske löser sig, det kanske inte löser sig. Vem vet? Vi kan i alla fall inte göra någonting. Då känns det ju säkert för många som minst lika trösterikt att vända sig till någonting större än meningen, Gud, ett löfte om att här finns någonting som spelar roll oavsett hur det går med klimatet till exempel.
Vad är det egentligen som kyrkan kan erbjuda unga idag? Är det här en trend som kommer att hålla i sig? Och vad är meningen med livet? Det ska vi prata om efter en kort paus. Häng kvar! Vissa menar ju att det här är en bra grej att unga går med i kyrkan, medan andra menar att det kan vara liksom en farlig utveckling. Berätta, hur går de här olika argumenten?
Jag skulle säga att det som jag tycker är det starkaste argumentet för andligheten är ju det här kring att hitta någonting som är ett alternativ till marknadshetsen, till valfriheten, till att ständigt prestera och ständigt försöka konkurrera och ständigt försöka sälja in sig själv på bästa sätt. Där säger ju liksom all religion att du är värdefull av andra skäl och du har en mening av andra skäl. Det är inte bara din konkurrenskraft eller hur du kan armbåga dig fram som spelar roll. Och det tycker jag är ett starkt argument. Och jag tycker att det är ett liksom fint att erbjuda alternativ till stress och hets och till liksom, det är fint att säga att det finns någonting som spelar roll. Det tycker jag är ett starkt argument. Jag tycker att argumentet emot blir för mig det är så tätt kopplat till argumentet för att om man ska tro, då ska det inte spela någon roll vad argumenten är, utan då ska, man ska ju tro för att Gud finns. Och den moderna andligheten som jag har skrivit om och som jag betraktar, den handlar väldigt lite om huruvida Gud finns och vad han tycker och tänker och hur hans regler, heliga skrifter och så vidare ser ut. Den handlar mer om ett argument för att det är härligt med lugn och stillhet, precis det som jag var inne på. Men argumentet emot är ju att om vi fäster oss vid en lögn, en osanning, hur tilltalande den är, så slutar det ju inte vara osant för det. Och ur det perspektivet har jag ju skrivit i mina texter om att religion kan och bör behandlas delvis som desinformation eftersom det inte går att styrka. Och vi kan inte fästa oss vid någonting i vår tid med bara uppfattningen tro som argument. För då kan vi lika gärna fästa oss vid astrologi eller vid att fredag den 13 är jättefarligt eller att man inte får gå på avbrunnar. Det kan också liksom skänka mening, men det betyder inte att det är sant.
Du har varit inne här på att liksom kyrkan kan erbjuda alternativ till stress och press och att man är med av en annan anledning än just tron. Vad tror du mer att kyrkan liksom kan erbjuda unga idag? Finns det något annat som lockar dem?
Det är en svår fråga eftersom jag inte lockas av det, men det är en känsla av samhörighet, av kanske tolerans möjligen, och jag tycker att det finns många argument mot att det är samhörigt och tolerant, för att det finns också väldigt många regler och så vidare, men jag tror att det ändå har en dragningskraft. Jag tror också att det känns väldigt ofarligt, det känns väldigt mycket som att man kan göra det till vad det är för just mig och att det inte ställer några krav. Det tror jag också lockar, att det bara är, jag menar, jag debatterade mot en skribent som beskrev det som att det är lite som skönhet och det är lite som poesi, och det låter ju härligt, men det blir för mig falsk information, för att det är, jag menar, Svenska kyrkan, det står tydligt om man går in på deras hemsida att allt de gör, även alla andra aktiviteter, syftar till att människor ska komma till tro på Jesus och Gud. Och om man kommer till tro på Jesus och Gud, då ska man underkasta sig kristendomen och viga sitt liv åt Jesus och Gud. Så att det ska man alltid ha med sig, att det är det alla aktiviteter där syftar till.
Enligt en ny rapport här från Ungdomsbarometern så kommer Jesus att bli trendig även i år här 2025. Den visar även att nästan dubbelt så många beskriver sig som religiösa än för några år sedan. Vad tror du, är det här en trend som kommer att hålla i sig nu?
Jag tror att det är en trend som kommer att hålla i sig. Jag tror att en anledning till att så många fler beskriver sig som troende beror delvis på att vi har haft en invandring och att människor i nästan alla länder utanför Sverige är mer troende än vi har varit i Sverige. Men jag tror också att det finns en trend, och den märks på liksom kultursidorna, den märks i det offentliga samtalet och den märks i kyrkorna och i konfirmationsstatistiken som liksom vänder upp lite grann. Den tror jag kommer förstärkas, och en viktig anledning till det är precis anledningen till varför man blir troende och vänder sig till religionen. Det är att det finns väldigt få alternativ. Det finns väldigt få andra svar just nu som är tillfredsställande i en tid av extrema hot och extrem kris.
Det finns ju frikyrkor och församlingar som använder sig av sociala medier som TikTok, där ju många unga befinner sig, för att locka nya medlemmar. Vad tänker du kring den här typen av marknadsföring som gäller religion?
Jag tycker den frågan är jättesvår att svara på. För jag menar, jag har sett de här liksom halvvirala klippen med någon svensk präst som gör något ganska kul och lite gulligt och härligt. Och det känns ju helt ofarligt. Men om man tittar utanför Sverige, i mitt flöde ser jag ju dagligen olika amerikanska influencers som skriver om hur de liksom, kvinnor som slutat arbeta, underkastar sig sin make, ska leva ett kristet liv, ska avfärda allt som är vetenskap och bara ägna sig åt sin tro. Och det är en typ av influencer som är mycket mer livsstilsinspirerande och därför mycket farligare, tror jag, än en liksom kul och gullig präst. Och de tror jag verkligen sätter sin prägel på hur vi upplever liksom kristendomen som ett alternativ. Att säga, ja, men du kan också bo här på landet och leva det här lyckliga, stillsamma livet. Och då blir också de här konservativa delarna, som att underkasta sig sin makes vilja, att bete sig på ett visst sätt, att klä sig på ett visst sätt, att förhålla sig på ett visst sätt till vetenskap och till regler och lagar. Det blir också då mer och mer naturligt, och det tror jag är jättefarligt.
Samtidigt så är det ju fortfarande fler personer som lämnar Svenska kyrkan än som väljer att gå med. Alltså, hur ska man tolka det då?
Sverige är ju fortfarande ett otroligt sekulariserat land, och den delen kommer inte försvinna. Vi är inte på väg att liksom uppgå i och bli ett kristet Iran eller någonting. Det är väldigt små förändringar här, men det är ju ett trendbrott. Vi blir från att bli mer och mer sekulariserade och separera oss och ta fler och fler steg bort från det religiösa, så bromsar det nu upp, och i vissa avseenden vänder det. Katolska kyrkan växer, fler unga börjar gå i kyrkan eller definiera sig som troende, fler konfirmerar sig. Det finns en trend, Den är inte stark, men jag tror att vi bara ser början på den. Och jag tycker att det märks allra tydligast i det offentliga samtalet, i kulturen, i hur vi förhåller oss till det här i offentligheten.
Många söker sig kanske till kyrkan för att försöka leta svaret på frågan, vad är meningen med livet? Vad säger du, Erik? Vad är meningen med livet?
Om det finns en mening med livet så skulle jag säga att den är andra människor, inte Gud. Den är mänskliga gemenskaper och mänskliga saker som vi åstadkommer tillsammans.
Sist här hörde du Erik Rosén, biträdande kulturchef på Aftonbladet. Jag heter Olivia Bengtsson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.